Vill du veta mer om podden så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa på. Och vill du följa med mig genom mitt liv utanför podden så kan du följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaja. K-I-R-I-N-A-J-A. Välkommen!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din excentriska evangelist. Din totalitära tramsmakare. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Vad härligt att höra din röst, vill jag säga. Men det kan jag inte säga, för jag kommer ju inte höra den. Inte ens om du skriker jättehögt, vilket jag vill säga direkt att jag avråder från. Alltså i någon typ av allmän mening. Det är synd att skrika, i alla fall helt onödan. Jag har ju benägenheten att när jag är ute och cyklar så är det ju en motor på min cykel. Det är en elmotor. Och så är det stora kraftiga däck som brusar mot asfalten. Och det i kombination med vinden i öronen gör att jag tror att jag inte hörs. Eftersom det brusar och bullrar så mycket runt omkring mig. Och då brukar jag sjunga för mig själv. Eller prata högt för mig själv. Och skrika. Då. Det blir ju så. Eftersom jag knappt hör mig själv annars. Till exempel häromdagen så cyklade jag ifrån staden in ut till stället där jag bor då. Och vinden brusade i öronen och jag var på gott humör. Och jag sjöng för mig själv. Och sen så började jag... Ibland så får jag ramsor i huvudet som jag bestämmer mig för att det här ska jag klura ut. Jag bestämmer mig vokalt för hur det ska låta, alltså i huvudet. Och sen så försöker jag få mina läppar att göra den här ekvilibrismen då, som jag tänker ska komma ut. Och i det här fallet så var det, och nu säger jag det utan någon inlevelse och långsamt, skuddirivuttan, skuddiruttan, rej. Och det var svårt då, för att skuddiruttan, rej. Jag sa lej istället för rej. Så att, och det blir svårt när man säger det snabbt. Skuddirivuttan, skuddiruttan, rej. Skuddiruttan, rej. Istället för skuddiruttan, lej, som låg nära mig. Så, och då håller jag på så där och upprepar den där frasen om och om, om igen. Ganska högt för mig själv i vinden då, av bruset. Och när jag hade sagt det jättemånga gånger så blir det nästan som en trollformel. Världen runt omkring tonar bort och jag blir en del av vinden och som en del av partiklarna runt omkring mig liksom. Och det här skuddrivuttan, skuddiruttan, rej blir som en... Ni märker vad bra jag har blivit på det nu, Somna. Du märker vad bra jag har blivit på det nu, Somna. Och det är för att jag har övat. Men då vände jag mig om till vänster och då såg jag att precis bredvid mig så låg det en man med en annan bild av cyklism. Jag vet att jag ofta återkommer till de här männen i spandex som cyklar och så. Och jag har inget egentligen mer att säga i saken. Mer än att man kan väl säga att det uppstod en klyfta, inte helt olik The Grand Canyon, mellan våra båda upplevelser av vår egen cykling och dess eventuella syften och verkningar. Jag tyckte att det var viktigt att klura ut skuddiruttan, rej. Medan han var mer kanske att slå sin egen tid från igår eller så. Alltså nu hittar jag ju bara på. Jag vet ju ingenting om hans väg. Men han tittade inte på mig alls. Men det kan ju inte ha undgått honom vad jag höll på med där på cykeln. Att jag cyklade med min alldeles för stora hjälm. Jag har en jättestor hjälm. Jag ser ut som en ballong. Huvudet ser ut som en ballong. Och sjung då skuddiruttan, rej. Så att jag rekommenderar dig alltså inte att skrika. Eller, ja. Nu blev det plötsligt som att jag var någon lärare här, som en mästare som ska undervisa. Idag ska vi förresten gå i skolan. Jag vet inte hur det är med dig, Somna, men jag lämnar ju mitt barn i skolan på dagarna. Och har alltså att göra med den här väldigt speciella typen av värld varje dag. Jag kan tycka att det är stundtals besvärligt att ha det. Jag ska inte låta det här bli ett avsnitt om vad jag tycker och tänker om skolan och så. För det skulle man ju kunna prata länge om. Och det är ett stort, stort och viktigt ämne som jag kanske inte riktigt ska gräva i här. Men jag hade det ju jobbigt i skolan. Om det har undgått någon människa. Och då är det lite som att komma tillbaka till det där. Om än i... Under helt andra premisser såklart. Men det är lite jobbigt faktiskt. Det blåser lite kallt i mitt bröst. När jag närmar mig de där byggnaderna. Lite grann. Jag skulle inte säga att det är ett jättestort problem. Och idag så ska vi inte prata om någon stor och vindpinad skolgård. Där ensamma små fickor av rymd ryms. Utan insyn. I den kalla höstvindens ensliga vrår. Utan vi ska prata om ett litet gulligt skolhus i en liten avkrok. För ni vet ju hur det är i avkrokar. Allt är ju så bra och mysigt och sådär. Det finns liksom inga... Det finns inga... Vad jag håller på och definierar vad som finns och inte finns hela tiden. Det här är ju om någon podd. En podd som ska ifrågasätta vad det är som egentligen finns och inte finns. Jag har ju pratat om det här så mycket i podcasten Sonom och Henrik, som den ju för övrigt heter. Och innan jag går vidare här nu kanske du redan har somnat, men jag vill passa på att uppmana och gå in och boka biljetter till Sonom med Henrik live. Förlåt att jag kom så sent in med det här, men bättre sent än aldrig. Jag kommer att spela. Jag kommer att iscensätta 3 stycken versioner av Sonom med Henrik live i Stockholm på Bagarmossens Folkets hus den 15 oktober, den 12 november och den 10 december klockan 18:30. Det blir 3 helt av varandra oberoende tillfällen, så du kan gott boka till alla 3 om du gillar podden. Och det kommer att vara precis som podcasten. Bara att jag sitter på en scen och pratar i en fåtölj. Och du kommer att sätta dig i en soffa eller en fåtölj. Det kommer att vara lite som ett vardagsrum. Och så kan du köpa fika. Och det håller på 1 timme ungefär. Och kostar endast 150 kronor, vilket är billigt om man jämför med vad det till exempel kostar att köpa en stad. Alltså att köpa en stad är, åtminstone om jag hårdrar det, dyrare än att köpa en biljett till Sonom med Henrik live. Så att om du står i begrepp att köpa en stad, då kanske du kan tänka dig att istället komma och titta eller låta bli att titta. Och man får somna. Jag vill verkligen säga det. Man får somna. På live också. Även om det naturligtvis är svårare. Men du kan väl prova. Så vi ses. Men frågan är om det ens finns någonting som heter live. Alltså, vad är live? Det är någonting som sker framför ens ögon. Men vad är det som inte sker framför ens ögon egentligen? Alltså var går gränsen mellan vad som är live och vad som är inte live? Jag vet ju att live och inte live är väldigt tydligt. Men du tittar ju på någonting live även om det är inspelat. Liksom. Låt säga att du slår på Netflix. Och så tittar du på det här jättespännande serien Smurf Kassler, det här kockprogrammet som har blivit så populärt. Ja, då ser du hur han Lucien Granat steker smurfkött och pratar om det då, om hur man blaserar gammal smurfens skägg och så. Och det finns ju något spännande i det här naturligtvis, men också groteskt liksom, och det är ju det som lockar tittarna, tror jag. Det är ju inspelat för 7 år sedan, det vet vi ju allihopa, eftersom han sen gick över till att bli rörmokare och målare och pälsjägare och inte längre syns i tv. Men det här är ju inspelat då, så det är inte live. Samtidigt så är det som att förlåt, jag tappat tråden. Men samtidigt är det ju som att du tittar ju på det live. Så det är ju live för dig. Ja, men säger du, det är ju inte live på riktigt. Ja, men vad är riktigt? Då måste vi ta och definiera vad är riktigt då. Riktigt, är det någonting som man kan ta på och känna på? Det kan du ju inte göra med en tv-bild. Du kan inte ta på det, du kan inte känna det. Ja, du kan se det är sant, men egentligen så är det ju inte människan du ser som står och håller på att laga mat, blåa kotletter liksom, utan det du ser är ju en kombination av i brutet ljus som bildar en form som liknar i mer eller mindre identisk mån Lucien när han lagar smurfar. Så det är ju inte heller fråga om någonting äkta, även om det skulle vara så kallat direkt sänt då. Och även om man skulle hårdra det så och säga att ja, men det måste ske samtidigt, det är live. När någonting sker samtidigt som jag ser det så är det live. Så är ju det också en distinktionsfråga, därför att när är samtidigt? Ska vi prata om den absoluta direkta samtiden så är det ju omöjligt att se någonting live eftersom tid förfluter oavsett på något vis hur nära du står ett skeende, ett objekt, en person. Så om du ser när Lucian steker smurfkött och pratar om att det är jättebra med granola på här, då har ju, nu i och för sig så är det inte live, men även om det var live då, på riktigt live, så skulle det ändå ha förflutit kanske ibland upp till en minut från det faktumet att han sa det till att du ser det. Ett bra exempel på det här är om man till exempel som i mitt fall då står på ett löpband och tittar på tv-apparater på ett gym. Och så är det flera tv-apparater som visar samma sak. Så ser man att skeendena kommer i olika tidsföljd. Rederiet visas med några sekunders fördröjning mellan apparaterna. Så frågan är, vad är live? Är det inte egentligen själva upplevelsen som är live? Då borde det här, som ju är inspelat innan du hör det, också vara live. Allt det här kommer vi att få lära oss i det lilla blåa skolhuset i mitten av Donaus bogsvalls ekande. Jag kan ingenting om Donau. Jag tar bort Donau. Ni säger att den ligger, det lilla blå skolhuset ligger i en dal omgivet av inte allt för höga berg. Det är sådana där the hills are alive gräskullar. Men det finns ju så stora fjälliga berg, bergiga fjäll i horisonten, blånande, blånekande berg som säger nej. Ja, men kan jag inte få komma fram här, frågar man. Nej, nej, säger de med emfas. Det finns ju ingenting som säger nej med sån emfas som ett stycke solid, ett stycke sten. Därför är ju ordet sten, namnet sten, det hårdaste namnet. När jag bodde i mig själv i min ungdom, alltså när jag var barn, så dansade jag square dance med min mormor. Och hon och jag dansade då square dance. Och då fanns det en farbror i det här gänget med square dansare. För det var bara äldre och så jag och så ett par andra barn. Men det var mest gamla. Och gamla betyder då att de var i min ålder. Den är som jag är nu typ. Det var en farbror som hette Sten i alla fall. Och han var hård. Han berättade bland annat för mig vad jag skulle göra om jag någon gång i vuxen ålder skulle råka köra på ett rådjur. Om man säger så här utan att gå in på detaljer så handlade det ju, handlade ju inte om att gå ut och gråta eller plåstra om rådjuret. Utan det handlade ju om att på olika mer eller mindre vikinga betonade sätt avsluta rådjurets lidande med hjälp av olika redskap som fanns i bilen. Så Sten, han var hård. Han var lika hård som materialet, hans namn, hans materiella namne. Välkommen in till din lektion här i det lilla blåa skolhuset i dalens mitt. Sätt dig ner i bänken. Min första lektionen idag är vad finns? Jag har ju pratat om vad som finns. Jag har också listat allt som finns. Så att allt det där är ju klart. Jag vet att jag också tidigare har varit inne och petat i den väldigt snåriga listan på vad som faktiskt finns och vad som inte finns. Vi pratar om att enhörningar till exempel inte finns. Medan trafikljus finns. Det som skiljer enhörningen från trafikljuset, förutom att det är två olika entiteter i världen, är ju att enhörningen inte går att ta på. Du kan inte lukta på en enhörning. Om du slickar på en enhörning så kan du inte det, därför att den existerar inte på ett sånt plan där man kan gå runt och slicka på saker. Så, men om du slickar på en gatlykta, ett trafikljus, en trafiksignalsstolpe, så går det utmärkt. Du kommer känna smak, du kan känna en lukt av metallen, du kan höra ljudet av den. Så där är skillnaden då. Att enhörningen finns inte. Men å andra sidan då, hur kan enhörningen inte finnas om jag pratar om den? Visst är det en töntig uppdelning? Borde vi inte efter eoner av sammanlagda samtal, fantasier och tankar vara lite bättre på att nyansera det, vad det innebär att finnas, än att bara säga enhörningar och smurfar finns inte? Om någonting inte finns, då borde jag ju inte kunna benämna det. Alltså på riktigt nu. Inte så att jag bara håller på och klyver ord, eller vad man säger. Märker ord. Något som inte finns, finns det ju ingenting att säga om. Men det finns massor jag kan säga om enhörningar. Och man skulle ju också kunna säga att en bild på en enhörning också är en enhörning. Nej, säger du, för att en bild av en enhörning är inte en bild. En bild av en enhörning är inte en enhörning. En bild av en enhörning är ett stycke papper där någon med färg har dragit linjer som leder hjärnan att associera till det här fantasidjuret. Ja, men då är vi ju inne. Det är du och jag nu, alltså jag är läraren. Vi har en dialog, du och jag, nu. Så du är en uppstudsig student som har alla svaren, och jag är den visa läromästaren som kommer att näpsa dig så småningom och säga att du måste lära dig och grunderna först innan du börjar sväva ut för mycket. Men just nu är det bara en lite småhetsig debatt vi har, du och jag. Men är det inte så då, säger jag, då är vi tillbaka på den här ruta ett, så att säga, där vi pratar om att om du tittar på en tv-bild så är det ju inte programledaren i tv-apparaten som du ser på riktigt. Alltså du ser ju inte den riktiga programledaren, utan du ser ju en avbild. Du ser alltså en plasmaskärm där ljus på olika sätt genom sådana... Jag inte rör längre. Chip eller plasma, jag vet inte. Något händer där inne som gör att ljuset bryts på ett sätt så att du får illusionen av att du ser en person. Men det är ju ingen riktig person. Om du öppnar tvn så är det ju ingen riktig programledare där inne som står och håller på med grejer. Utan det är ju bara på låtsas. Eller om du ser en bild på din mamma, ett fotografi, då säger du ju, det där är mamma. Inte, det här är ett stycke agfapapper där färger har lagts i en kombination som gör att det liknar min mamma. Där ljus har släppts in genom en lins och bildat avtryck på en ljuskänsligt medium som sen har framkallats då, om det är en sånt foto. Eller en dator som har läst av tusentals, miljontals punkter runt och på din mamma och sen bildat sig en uppfattning om hur man återger detta på lämpligaste sätt. Det är ju inte din mamma. Det är ett stycke papper med färg på. Så vad finns? Och vad finns inte? det blir ju plötsligt ganska djupt då under den när man tar bort den där gränsen. När man säger att enhörningar också finns på samma sätt som jag. Och att det finns en skillnad såklart mellan mig och enhörningen i så mått att jag kan lägga handen på min egen hud. Fast är min hud jag då? Frågar du. För nu går vi vidare här. Var börjar och slutar jag? Eller var börjar och slutar någonting överhuvudtaget? Låt säga, vi kan ta mikrofonen här framför mig då som ett exempel. Var börjar och slutar mikrofonen? Alltså om jag befann mig på partikelnivå, om jag var så liten så att jag inte, så att jag var lika liten som en av de partiklar som utgör själva mikrofonen. Då skulle det ju vara väldigt svårt för mig att avgöra var mikrofonen börjar och resten av världen tar vid. Faktum är att det skulle ju vara omöjligt för mig att veta det. Det skulle bara vara en dimma, en soppa. Så vad är egentligen en mikrofon? Men nu håller du på med hårklyverier igen, säger du frustrerat och gnider dig om din oproportionerligt stora haka. Förlåt. Alltså som när jag tänkte jag skulle säga det, du har en väldigt stor haka. Förlåt. Usch, jag ber om ursäkt. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag hoppas du förstår som att jag inte vet någonting om din haka. Utan att jag bara skojar för att det känns så ett sånt jäkla övertramp. Förlåt, jag kan inte låta bli. Att du nu ligger där i mörkret och gnider dig självmedvetet om hakan. Nej, men det är ju... Det alla pratar ju om det, liksom. Förlåt. Jo. Vad var jag nu då? Det var ju jätteintressant. Jag var ju hur klok som helst. Det var ju du som började protestera här och gnida dig om hakan. Och så sa du, nu hårklyver du ju igen. En mikrofon är en mikrofon. Ja, men utifrån vilket perspektiv? Alltså en mikrofon, det är inte så att det finns någonting statiskt i universum som kallas för mikrofon. En mikrofon är ju ett bruksföremål, en vanlig sak. Precis som en lampa eller en matta eller en hink. Eller en stol. Det är en alldeles vanlig sak. Vi kan ta något ännu vanligare förresten. Mikrofoner kanske krånglar till det lite grann. För en mikrofon är ju så många saker. Vi skulle kunna ta en hink. Ja, men en hink är också många saker, säger du. En hink är ju flera miljarder hinkatomer. Eller alltså, det är ju inte hinkatomer, utan det är ju atomer som jag inte vet jag vad det är som... Vad finns det i en hink? Det beror ju på vad det är för hink. Ja, så det är ju... En hink är ju egentligen ett otal. Precis som allting annat så är ju en hink egentligen en massa andra grejer. Oj. Ja. Nu blir det tyst här mellan oss i det lilla blåa skolhuset. Utanför regnade och regndropparna i sig. Varje enskild regndroppe består av miljardtals mindre partiklar som inte har en aning om att de är en del av en regndroppe. De är materia som just nu regndroppar bara. Ja, så är det ju. Och det gäller ju oss allihop förresten, får jag bara påpeka då. Inte bara spannen, hinken, utan dig och mig också. Alltså, vi är kosmos som just nu ägnar sig åt att vara vi. Du och jag och hinken. Men det vore väl en sak om det fanns en fundamental partikel i universum som hette Henrik Ståhl. Men det gör ju inte det, dessvärre, även om det ibland känns så. Det finns inga fundamentala partiklar som heter somna, Hink eller Henrik. Det finns fundamentala partiklar, men de heter inte det. De heter inte Cassandra Arbark. De heter inte Fnutthälsike, Kamferkrottet eller Barbro Norg. Utan de heter kvarkar och upp- och nerkvark och elektroner och så. Fotoner och protoner. Fotoner. Och stortånen. Stortånen. Jag slog mig på stortånen. Skrek han medan han... En gång när jag var i Finland med min klass när jag gick i åttan, tror jag det var. Det var ju ett litet helvete, för att uttrycka mig frankt. Jag ber om ursäkt för svordomen. Men det var svårt i högstadiet, och framförallt då på den här resan som hade sina aber, får jag väl ändå säga. Vi bodde på ett elevhem eller någon slags läggård i Finland, i Valtimo i Finland, där vi hade en vänklass. Vänklass betydde att under andra världskriget så hade den lilla byn jag bodde i tagit emot krigsbarn ifrån den där lilla byn i Finland. Och därför så var vi vänner då med de här finska barnen födda på 70-talet, precis som jag. Någon vänskap uppstod inte, kan man väl lugnt säga. Däremot så var det mycket tid att slå ihjäl i det här lilla där vi bodde. Och min klasskamrat, en av mina klasskamrater, följde efter mig överallt. Han märkte väl att jag blev irriterad på det eller något. Alltså han gick efter mig. Eller så ville han bara vara med mig. Men jag ville vara i fred. Och jag gick undan. Och det gick snabbare och snabbare. Han började gå efter mig. Det blev som en jakt liksom mellan de olika rummen. Och då gick jag in i tvättstugan för att få vara i fred. Och så när jag gick in där så slog jag stortånen i tröskeln. Så att tånagen liksom vecklade ihop sig. Det gjorde så fruktansvärt ont. Och precis då kom han in där. Och då blev jag så arg. För det gjorde så ont. Och han var så irriterande. Så jag slog honom jättehårt i magen. Och det var ju oschysst av mig. Jag vill be dig om ursäkt, Anders, om du hör det här. För att jag slog dig i magen. Men du var jättejobbig när du höll på att följa efter mig sådär. Och det gjorde så ont. Ja, ibland när jag är lärare då i det här lilla blåa skolhuset så brukar jag blomma ut så här i de här små tiraderna. Så nu är vi tillbaka igen i det fysikaliska och teologiska. Detta multidimensionella mishmash som vi befinner oss i nu tillsammans, du och jag. Jo, det var intressant det där du sa, säger du då. Att vi är kosmos som just nu ägnar sig åt att vara vi. Alltså universum henrikar och somnikar just nu. I den bemärkelsen, om vi nu ska prata om vad som finns och inte finns, så då måste man ju säga faktiskt att ingenting finns förutom då nämnda elementarpartiklar. Alltså på riktigt då, om man ska följa den tanken hela vägen ut, och det kan man väl ändå passa på att göra då. Det betyder att ingenting finns och att allting finns. Alltså, om vi ska prata om mig då, Henrik, så finns inte jag på riktigt. Alltså om man vill höra min röst, om man vill känna min kontur, om man vill se mig, om man vill lukta på mig, så måste man se och höra. Det blir svårt nu. Alltså jag finns inte på riktigt. Det som finns är en serie av otaliga elementarpartiklar som just nu ägnar sig åt att utgöra det som är jag. Och det betyder ju att jag inte finns samtidigt som jag är ju evig. Därför att så länge som någon föreställer sig Henrik så finns jag ju. För det är ingen skillnad. Du föreställer dig mig nu, säger vi då. Och jag finns. Även om jag, de elementarpartiklar som just nu ägnar sig åt att spela Henrik Ståhl, skulle sluta göra det, vilket de ju kommer att göra vid någon tidpunkt, så finns ju fortfarande Henrik kvar. Därför egentligen är ju elementarpartiklarna bara det som vi då skulle kunna kalla för min fysiska manifestation. Och att vi, när vi bildar relationer, när vi bildar oss uppfattningar och bilder och relationer med andra varelser, ting och människor, så är det ju idén om personen som vi knyter an till. Ja, och det gäller även det fysiska. Låt säga att man träffar någon som har snygga armar. Sådär. Så är det ju fortfarande så att de här armarna är snygga därför att i ens huvud finns en idé om att det är snyggt. Det finns ju ingenting som heter snyggt om vi nu ska prata från partikelperspektivet. Jag gillar idén att jag och du och Hinken är som fortsättningen av en våg som bara sveper genom tid och rum. Just nu så är du och jag vågen. I framtiden är det något annat, någon annan som är vågen. Jag gillar verkligen den tanken. Den tycker jag triumferar idén om släktled och traditionell härkomst och arv. Jag tycker det är mycket lite som skiljer allt levande och allt så kallat dött åt. Att vi egentligen bara är del av en vågrörelse. Eller om man nu ska vara poetisk då, en sång typ. Vi är delar av samma sång. Så Henrik, han finns inte. Men samtidigt, han finns inte i den meningen när vi säger att elementarpartiklar finns. Men å andra sidan så kan ju Henrik aldrig försvinna heller då. För att Henrik är inte bundet av... Om det ser ut som Henrik och går som Henrik och rör sig som Henrik, låter som Henrik, luktar som Henrik, så är det inte Henrik, utan det är kosmos som låtsas vara Henrik. Inte låtsas, det är kosmos som just nu Henrikar. Det är kosmos som håller på att henrika sig. Ja, men om du tänker efter somna. Om du, låt säga att du har... Tänk vad du har för frisyr och sådär. Och sen så skulle du, imorgon så går du och rakar av dig allt hår. En viktig del av det som var du är borta. Men du slutar ju inte vara du för det. Och anledningen till det... Därför att, låt säga att man skulle göra samma sak med en elementarpartikel. Det går ju inte. Du kan inte ta bort någonting från en elementarpartikel. Någonting som absolut, som existerar i absolut mening, en singularitet. Du är fortfarande du. Även om du skulle tappa en kroppsdel eller raka av dig håret. Och det är, anledningen till att det är så är ju för att vi existerar på ett annat plan, ett idéplan. Idén om vem jag är, du är viktigare än vad vi faktiskt konstitueras av. Alltså en massa kvarkar och knarkar och sånt. Det är faktiskt ganska få människor som väljer att också uppmärksamma knarkarnas... uppknarkare och nerknarkare. Alltså elementarpartiklarna är ju kvark, elektron och knark. Och det är nu vi kommer in i det här lilla blåa skolhuset. Så kommer vi in på en del av undervisningen som man kanske skulle kunna kalla för kontroversiell. I den bemärkelsen att jag absolut inte har någon täckning för det jag pratar om. Så uppknark och nerknark är ju väldigt viktigt för den svaga radioaktiva kraften och bumbibärssaften. Från början i Bumbibjörnarna-sångerna så sjöng de den svaga radioaktiva kraften, den magiska saften. Och visst blir man stark när man dricker radioaktivt avfall. För att från början var Bumbibjörnarna egentligen... Det var några vanliga björnar som var ute och gick i skogen. Det här är en helt sann origin story. Från början var Bumbibjörnarna en dokumentär. Men det blev för hands on. Folk blev rädda liksom. För de kände det här. Det finns så mycket. Uppdrag granskning gjorde ett jätteuppmärksammat program till exempel om Bumbibjörnsbedrövelsen. Som var egentligen en skandal i mitten av 90-talet. Så jo, det var ju alltså ett gäng björnar då som var ute och gick i skogen. Och så kom de fram till en glänta. Så de här kan vi vara och vila. Men det var inte vilken glänta som helst. Utan det var en radioaktiv glänta. Och den här radioaktiva gläntan, den djupnade i mitten. Så björnarna ramlade ner i mitten som en brunn. Och när de låg där i mitten, då bet gläntan dem. Jättehårt faktiskt. Och det här var ju naturligtvis jobbigt. Därför att det är väldigt sällan som man blir biten av en plats. Alltså man kan ju säga så. Och använda samma typ av terminologi som vi gör när vi beskriver oss själva då. Att jag är en lustig person. Det är ju ingenting som är kosmiskt fastlagt att jag är lustig. Eller så. Eller den där, han är en riktig svinpäls, säger man. Och menar då vår fantasivärld, vårt gemensamma hittepå, snarare än någon faktisk fysikalisk sanning. Det finns ju inte något som kallas för svinpäls i mikrokosmos. Jo, så det där blir biten av en plats kan man ju säga att det kan man ju bli. Jag blev biten av västkusten. Men då menar man ju aldrig att västkusten faktiskt biter den med någon typ av mun bestående av sig själv då. Men så var det här. De här björnarna blev alltså bitna av den radioaktiva gläntan och blev då radioaktiva och kom då ur det här bettet. För sen så puppade ju tillbaka den här gläntan, puppade tillbaka dem. Och då när de gick där med sina bredbitna bakar och skrek aj, aj, en glänta bet oss i, så sa de då det där ordet på rumpan, ett slangord för rumpan. Rönnbärsristningsplatsen. Alltså där man ristar med rönnbärsbuskar. Det var så de gjorde annars, björnar. Jag undervisar ju också i ornitologi och mykologi på den här skolan. Och när jag pratar om rönnbär, det är ju ett helt annat ämne, men det gör jag ibland också, så brukar jag ofta prata om rönnbär i egenskap av det ris varmed björnars bakar ristas. I syfte att fostra. Ety björnars bakar är då extra mottagliga för rönnbärsris. Så att när björnar är små, 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 då tar deras björnpappor och mammor riset i sina munnar och så slår de med riset på björnrumpan och björnarna gräto och pepo. Och så växer de upp i 30-årsåldern och går i terapi och kommer tillbaka och konfronterar sina föräldrar och det är därifrån begreppet björnnorén kommer. Att när man är det är sån ångest, det är så många outsagda saker och så många smärtpunkter som förenar en familj, och att de ohjälpligt sitter ihop. Så är det med björnar också. Så att Lars Norén började faktiskt sin karriär genom att skriva om björnar. Innan han gick över till att skriva om människor. Så det här, där fick du något lite extra bonusmaterial att lära dig på här i skolan. Säger jag till dig då. Och klappar i händerna och så är det rast. Och du springer ut. Du har kortbyxor och hängslen och en stickad tröja och en liten mössa som det står puppis på. Och så hoppar du med dina, du har såna långstrumpor, och så hoppar du hage och kastar jätter och leker gömma brumma. det är en lek där man gömmer sig någonstans och gör ifrån sig brummande läten. Och eftersom du är själv på den lilla blåa skolan, alltså blå ska inte indikera någon typ av politisk färg, utan den är blåmålad, en blåmålad skola. Jag tänker ju spontant att den ligger någonstans i skärgårdsmiljö. Jag vet inte varför. Jag tänker att det är ett litet blåmålat, litet gammaldags skolhus som ligger i något kustområde i någon gammal fiskarkvarter. Ganska gistet men jätteskärmigt. Och elegant på något slags lite slarvigt vis. Det finns kultur där i de där kåkarna. Det finns historia av någonting. Du kan se rester av det som var vågen innan dig, innan ni, så att säga. Ja, och så har du lekt gömma brumma, då ligger du där och brummar då. Men du är ju själv, så du får ju leka själv. Du gömmer dig under ett hus som har en så här krypgrund under. Där gömmer du dig. Och där inne, under krypgrunden, så hittar du rester av den gamla vågen. Pågenvågen, som kom innan. Och där ligger du och... Nu hittar du en bok. Du hittar en bok under skolhus, under det här uthuset där man förvarar skolans krocketklubbor. Krocket är skitstort i den här skärgårdsmiljön. Då hittar du då en gammal bok som är skriven av och det är en okänd bok. Alltså en gammal skolbok. Någon har skrivit, någon gammal elev på 50-talet som har skrivit. Så här står det i dagboken som du öppnar. Det är nötta, nästan flortunna sidor. Men av någon anledning så är bläcket fortfarande stringent och läsbart. Kära dagbok. Idag kastade jag jätter och lekte gömma brumma. Sen gömde jag mig under det här huset och det är här jag skriver mina rader till dig, käraste dagbok. Några ord om mig själv först. Jag heter... Kan du lista ut vad jag heter? Jag heter Karhula är en ölsort som jag gillar jättemycket. Fast jag är alldeles för liten för att dricka öl. Men jag brukar gömma mig och slurpa i mig Karhula. Eftersom Karhu betyder björn på engelska. Finsk engelska. Alltså om man pratar engelska med finsk brytning. Finska med engelsk brytning. Och därför brukar jag, och jag gillar björnar på grund av riset, rönnbärsriset som dansat över björnarnas akterlykter sedan hedenhösarnas tid. Ja, jag tänkte jag skulle säga vad jag heter, men jag kommer mig aldrig för. Kan du gissa vad jag heter, kära läsare som läser detta många år från nu? Jag är en person som inte är längre. När du läser det här har min vågrörelse för länge sedan slutat. Och jag är nu, det som var jag är nu utspritt över kosmos. Eller nej, där tog jag fel, kära dagbok. Jag är inte utspridd över kosmos eftersom i den mån någon läser detta 100 år efter min bortgång eller mindre, så existerar ju fortfarande jordklotet, vilket förmodligen indikerar att det som var jag fortfarande finns kvar här någonstans, om än utspritt på en miljard olika platser. I blommor, i djur, i människor, i vatten, i vågande våg. Min fråga jag vill ställa till dig, kära läsare, i en obeskrivlig framtid. Finns jag i och med att du läser mina ord? Och då menar jag inte i någon typ av abstrakt mening som att så länge någon minns mig så finns jag. Utan jag menar i riktig fysikalisk mening. Finns jag när du läser mina ord? Nej, svarar du. I fysikalisk mening existerar du inte. Men min fröken och jag, då menar du mig när du säger fröken. Min fröken och jag har idag pratat om vad existens egentligen är och hur det kan komma sig att någonting kan finnas och samtidigt inte finnas. Det där är larv, svarar dagboken, utan att egentligen ha hört vad du har sagt såklart, eftersom det är ju decennier mellan dagbokskrivaren och dig. Somna. Så säger dagbokskrivaren att det där är ju egentligen bara slarvigt att säga att någonting finns och inte finns. Antingen så finns det eller så finns det inte. Men att du naturligtvis kan dela upp finnandet i olika grupperingar. Till exempel kan du ju säga att det som är du, det finns inte. Om man ska hårdra det, alltså att prata om allting i egenskaper, i termer av elementarpartiklar. Då finns ju inte du alls. Utan det som är du utgörs av. Men vem vet, kanske är det inte så. Kanske är det som är du någonting annat. Man skulle ju kunna hämta kraft ur den här materialistiska världsåskådningen där allting bara är partiklar. Och säga att jaget är för komplext för att kunna beskrivas av ett givande och tagande av energi i olika former. Att det som vi kallar för jag, det är någonting utöver det. En del av kosmos som vi ännu inte har lärt oss se eller förstå. Och det är det som är medvetandet. Det är det som gör det värt att leva. Och det är det som också skiljer oss från döda ting. Det vi kallar döda ting. En sten, en spann, även om det är väldigt skillnad på de två. En traktor och en mikrofon. Ja, säger du och slår ihop dagboken. Men förresten, säger du, öppna dagboken igen. Vad heter du då? Och dagbokskrivaren svarar Remi Gorv. Och jag är erbarmligt konstig kille. Ja, det kan du förstå. Remi de Gorb är en otroligt erbarmligt konstig kille. Och det beror på att han kan prata till synes över tidsrymden till dig. Vilket ju naturligtvis är svårare än man kanske skulle kunna tro. Och så går du tillbaka till skolan igen. Men nu ringer jag in. Ring. Ring. Är det ilsket liksom? Eftersom det är jag som har ansvar för din undervisning så är det ju viktigt att du kommer in när jag ringer in, säger jag. När du kommer in och stampar den höstliga leran av dina fiskarstövlar. Som du har alltid sådana vadarstövlar när du går till skolan. Det har jag ju alltid haft synpunkter på, för att vi sitter ju inne hela tiden. På rasterna är det ute, men jag menar, det är ju knappast så att det är så stormigt och blött här runt skolan att du behöver vardagsstövlar. Bara för att du inte orkar sätta på dig kläder på morgonen utan bara kliver i de där vardagsstövlarna och drar din medeltida tunika över är ju inte... Bara för att det är bara du och jag här så tycker jag inte att du behöver släppa all etikett och estetik brukar jag muttra för mig själv, men du brukar aldrig höra det, för du har alltid bomull i öronen när du kommer till skolan. Och det har du väl antagligen därför att din granne tror att han inte hörs när han cyklar förbi ditt hus. Då brukar han sjunga Marseljäsen jättehögt. Eller den här gamla ramsan. Skudritterutteram, skudlitterutteram, skarap njep, njep, njep. Jag kan stava det där om du vill. Skada, S-K-A-D-A, R-I-T-T, L-I-T-T-E, L-A-M. Och så samma igen. Skada ritter lite lam. U-R-R-P, B-A-D-A, N-J-E-P, P-N-J-E-P, N-J-E-E-P, utropstecken. Skada ritter ut ram, skada ritter ut ram, skada njep, njep, njep. Skadurp, njep, njep, njep. Så blir det. Nu ska jag berätta en sak som min pappas morbror sa till mig när jag var liten. Som han har kommit någonstans ifrån. Och om du vet var det här kommer från, Somna, så får du gärna berätta det för mig. Han sa alltid så här. Han sa många olika saker till mig som jag bär med mig än idag. Han lärde mig citera Hamlet. Och han lärde mig citera Runeberg. Och gemensamt för de två var att det var ganska dystert och makabert. Och jag har pratat om det förut i podden. Men han sa också en annan sak som jag inte vet var det kommer ifrån. Han sa, ty säger skallen, oppoppa epops ska man propsa en mops. Det vet jag inte var det kommer ifrån. Men det minns jag att min pappa fnissade högt åt varje gång som han sa det, morbrodern. Han var min stora favorit när jag var liten. Jag träffade honom nästan aldrig för han bodde ju någon annanstans. Men när han dök upp, han kunde skaka med kinderna så hans ansikte deformerades. Han såg jätterolig ut och det lät spännande och man tyckte ju det var så coolt att han höll på. Att han höll på. Höll på som han höll på. Han var en favvis. Tänk att gamla gubbar kunde vara favvisar när man var liten. Någon man på något vis verkligen fäste sig vid och var glad när han kom. Och så kunde han somna mitt i leken. Vi satt i hans knä och han hoppade med oss på knäna. De där stärkta, lite speciellt luktande. Han tvättade aldrig kläderna. Han tvättade sig själv, men kläderna tvättade han aldrig, som jag har förstått. Så det luktade liksom, men jag tyckte det luktade gott då. Idag kan jag ju känna andra känslor. Men då jag tyckte det luktade gott, spännande. Han luktade främmat liksom. Satt vid hans knä och han hoppade med oss på knäna och skakade så där med kinderna och vi ville brottas med honom. Och så plötsligt så lutade han huvudet tillbaks, öppnade munnen och somnade och så snarkade högt med öppen mun. Och det var så exotiskt och konstigt att se den här. Han var stor också, minns jag. Alltså lång, det var han nog inte. Men stora gamla händer, stora, stora öron, rynkat, fårigt, hängande ansikte. Och så den där stora öppna munnen där under tänderna syntes. När han, tänderna i nederkäken alltså. Och så snarkade han. Och så vaknade han och var blank på ögonen och visste under någon sekund inte vad han var. Och när han åt, så åt han som att han aldrig hade fått mat i hela sitt liv. Han åt som bara en som är uppvuxen på 30-talet med 8 syskon kan äta. Han åt som en maskin. Han bara att få bli åtsänd olika ingredienserna. Skicka ärtor, skicka sylten, skicka... Och sen åt han... Vi hade gjort några smörgåspaket. Vi hade ritat på smörgåspaketen för han skulle bli glad. Och han bara rev upp de där smörgåspaketen. Han såg inte ens och satte i sig innehållet. En gång blev han så perplex. Han skulle ta ett kort på oss allihop med en sån gammal kamera. Med ett litet hål man tittade in i då. Och då sa han, vad ska jag titta? Och då sa pappa, titta i det där hålet. Och då sa han, det ska man, då ska man alltid vara vanskapt om man ska kunna titta med båda ögonen i det här lilla hålet. Han fattade inte att man bara skulle ha ett öga att titta in. Han tänkte att man skulle liksom pressa ihop ögonen till liksom en cyklop och sen titta rakt in. Och då kom det en get och stångade honom i rumpan. Det är sant. Och då sa han, då tittade han på geten ungefär som om geten hade, alltså som om det var en gammal kompis. Aj, sa han. Och tittade på geten ungefär som att geten borde ha vetat bättre. Alltså som att geten var något annat än just en get. Eller förlåt, som om geten var någonting annat än kosmos som just var i färd med att geta. Numera så getar inte kosmos på det sättet. Alltså, det existerar fortfarande getande i kosmos. Men inte den sortens getande. Getandet förändras hela tiden. Precis som hänrikandet och somnandet. Och mikrofonandet och spannandet. Allt det där är ju bara en tolkningsfråga. Du tittar på mig och tänker, det där är antagligen Henrik. Men det vet du ju inte. Vi kan inte vara säkra på någonting. Och jag tycker att det är så skönt. Jag tycker man ska förhålla sig skeptisk. Eller åtminstone lite nypa salt. Liksom, allt man ser och hör. Tvärsäkerhet är ju liksom det farligaste som finns. Och det tråkigaste som finns också. Tråkigt är med människor som säger, ja, det är inte så komplicerat egentligen om du tänker efter lite. Eller människor som säger, ja, det där är en klassiker. Eller, jag förstår inte varför det är så konstigt. Det är ju bara det. Det beror ju bara på det här och det här. För mig är det där bara ett sätt att säga att livet är typ inte intressant och roligt längre. Vad ska man med allting till då om man redan vet allt? Jag tycker att hela vitsen är att sitta där och undra. Eller rättare sagt, den delen av kosmos som just nu hänrikar. Jag tycker det är väldigt intressant att sitta och fundera över vad det är. Alltså, är vi bara på något vis... Det här är ju en gammal grej, men det att vi bara är kosmos som betraktar sig själv typ. Men jag vet inte, det känns som för enkelt också. Alltså, det leder också tankarna till någon typ av Gaia-tanke liksom. Jag gillar nog mer tanken på att jag bara är... Jag är inte kosmos som betraktar sig själv. Kosmos är inte kosmos som betraktar sig själv. Jag är... Det är en fel... Det här är bara känslor nu. Och det är ju det enda jag har.